السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Idag ska vi be Allah ta'ala fortsätta med serien som handlar om hundra sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, som är tagen från boken Madarij al-Salikin utav Ibn al-Qayyim. Och det kommer vara den sista lektionen för den här sommaren inshallah ta'ala i den här moskén. Och så får vi se om vi kommer fortsätta de kommande somrarna med den här boken eller inte. Det är tillvägagångssätt som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med, som vi kommer tala om idag, är en av de allra viktigaste former av dyrkan som en person kan göra. Och det är ett tillvägagångssätt som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med, som Ibn al-Qayyim rahimahullah har beskrivit med att han sagt: det är den sak som det som tävlar efter att uppnå. Och det är hjärtats näring och själarnas föda. Det är det sanna livet, och den som inte får uppnå det kommer att vara bland de döda. Det är ett ljus, och den som blir av med det kommer vara ett hav av mörker. Det är ett botemedel. Om det inte används så fylls hjärtat med alla former av sjukdomar. Det är en njutning. Om man inte får känna av det så lever man ett liv fullt av bekymmer och smärtor. Det är själen till tron och handling. Om man inte har det så är man likt en kropp utan själ. Ibn Qayyim rahimahullah har beskrivit den här formen av dyrkan på ett väldigt vackert sätt, som ni hör. Den form av dyrkan som han har talat om är att man ska ha kärlek. Och den form av kärlek som vi ska tala om idag är inte den kärlek som man har mannen och kvinnan sinsemellan, eller som man har till sina föräldrar, eller föräldrarna har till sina barn, eller man har sina syskon och vänner sinsemellan. Utan det är den kärleken som människan och muslimen har till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är den högsta form av kärlek man kan ha. Och den här kärleken skiljer sig från andra former av kärlek som man har. För det är som sagt den högsta form av kärlek en människa kan ha. Och det är grunden till all dyrkan som vi gör. Att vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala är baserat på att vi har kärlek till honom. Och det är även baserat på att vi fruktar honom och att vi hoppas på hans belöning. Men grunden till dyrkan är som sagt kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Det vi kommer tala om i den här föreläsningen är dels vad kärlek är för någonting, och kärlekens höga status i islam. Vad Ahl al-Sunnah wal Jama'ah har sagt gällande den här kärleken. Och att dels att vi som muslimer har kärlek till Allah, och att Allah subhanahu wa ta'ala även har kärlek till de troende tjänarna. Vi kommer också tala om det tecknet som tyder på att man verkligen har sann kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer tala om de sakerna som man kan göra för att stärka sin kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Vad är då sann kärlek för någonting? Hur kan man definiera vad kärlek är? Innan vi ska tala om olika definitioner för att definiera det, så först och främst, är det någon som inte vet vad kärlek är för någonting? Eller är det någonting, en känsla som alla känner till vad det är för någonting? Det är inte någonting egentligen som behöver definieras. Man behöver inte komma med en lång definition och säga att kärlek det är en känsla som finns i människans hjärta, och så vidare. Och av den anledningen så säger Ibn al-Qayyim rahimahullah att kärlek kan inte definieras med en definition som är klarare än den själv. Och definitioner gör endast kärlek mer otydligt. För att definitionen utav kärlek är dess existens. Man kan inte definiera kärlek med någonting tydligare än vad det är. För att alla människor vet innerst inne vad kärlek är för någonting. Man behöver inte definiera det till någon annan. Samma sak som man ska definiera någonting som är komplicerat, någonting som man inte hört talas om förut. Då behöver man komma med en definition för att klargöra vad det är för någonting. Det är inte samma sak med kärlek, för det är någonting som alla människor känner till. Men någonting som människor är i olika nivåer utav. Människans kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Så länge man är muslim så har man en viss kärlek till Allah. Men den kan variera väldigt mycket. Man kan vara på väldigt olika nivåer i denna kärlek. Och det är ett väldigt brett ämne att tala om. Kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller kärlek rent generellt. Ibn al-Qayyim rahimahullah har skrivit flera böcker om kärlek. Varav en bok är kvar. Vissa böcker säger att de har försvunnit, som man har skrivit. Men en av de böckerna som är kvar heter Rawdat al-Muhibbin. Som är en bok på ungefär 700-800 sidor som bara handlar om kärlek. Dels kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala och kärleken till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Men även kärleken som sker människor sinsemellan. Så det är ett väldigt, väldigt brett ämne som man kan tala om väldigt länge och man skulle kunna ha flera lektioner om. Men det är, vi får sammanfatta lite av det viktigaste och de sakerna som Ibn al-Qayyim rahimahullah tar upp i den här boken med Darj al-Salikin. Vad har då kärlek för status i islam? Och hur pass viktigt är det att vi ska fylla våra hjärtan med kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala? Vi hörde tidigare i början av föreläsningen att Ibn al-Qayyim rahimahullah talade på ett väldigt vackert sätt, beskrev hur viktigt det är med kärlek. Ibn al-Qayyim, som sagt, han har skrivit hela böcker som bara handlar om kärlek och även andra lärda har skrivit om det. Och det finns väldigt mycket att säga om det, vilken hög status det har i islam. Men bland de sakerna som tyder på hur hög status kärlek har i islam är att all form av dyrkan är baserad på kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Man säger att dyrkan egentligen, definitionen av vad dyrkan är den högsta formen, eller en av de högsta formen av kärlek man har, kopplat med total underkastelse. Den som har fullkomlig kärlek till någonting och underkastar sig den saken har dyrkat den. Så när man har en total kärlek till någonting, vare sig det är Allah subhanahu wa ta'ala eller någonting annat, och man samtidigt underkastar sig till den, då har man dyrkat det. Och det här är egentligen definitionen utav riktig dyrkan. Och därför är det extremt viktigt att man känner till vad kärlek är och hur viktigt det är och vilken status det är, har och hur man ska förstärka sin kärlek. För ju mer kärlek man kommer ha i sitt hjärta, desto mer dyrka kommer man göra till Allah subhanahu wa ta'ala. Och dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala är syftet till att vi har skapats. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har endast skapat jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och som sagt, dyrkan är baserad på kärlek. Så en av huvudsyftena till att vi överhuvudtaget existerar är att vi ska ha kärlek till vår Herre och vår skapare som har dyrkat honom. Men det ska vara en så pass stark kärlek att det ska leda oss till underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag har tidigare nämnt när jag talade i en lektion om vikten av att man har hopp och fruktan i sin dyrkan. Att man inte bara ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala utav rädsla. Och man ska inte bara dyrka honom med hopp om belöning, utan att man ska dyrka honom med både fruktan och hopp. I samband med att jag talade om det så talade jag också om att dyrkan är uppbyggt på 3 stycken pelare. Kärlek, fruktan och hopp. De här 3 pelarna måste alltid finnas i ens dyrkan. Man ska dyrka Allah med kärlek. Och man ska dyrka Allah med fruktan för hans straff och hopp om hans belöning. Och när man har de här 3 grundpelarna, då kommer man ha en balanserad dyrkan. Och ju mer man stärker dessa 3 element, desto bättre och starkare och djupare kommer ens dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala att vara. Och Ibn Qayyim nämnde också i samband med att jag talade om den här saken förut, att liknelsen utav dessa 3 stycken pelare som man måste ha i sin dyrkan är liknelsen utav en fågel. Huvudet är kärleken. Det är det som driver en person framåt. Ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala är det som driver en framåt i ens dyrkan. Och hopp och fruktan är likt de 2 vingarna som fågeln har. Om en person inte har ett huvud, man inte har kärlek till Allah, då kommer man inte ta sig någonstans överhuvudtaget. Fågeln fungerar inte. Om man har för mycket fruktan, då kommer vad kommer hända med fågeln? Det kommer störta åt ena sidan. Om man kommer ha för mycket hopp och ingen fruktan, kommer det störta åt andra sidan. Så man måste vara välbalanserad hela tiden i sin dyrkan. Och det här är ett problem med olika religioner och olika grupper som har gått vilse, även bland de som tillskriver sig islam. Till exempel sufister säger att de dyrkar Allah endast baserat på kärlek. Vi säger att vi dyrkar inte Allah med rädsla för hans helvete eller med hopp om hans paradis. Men vi dyrkar bara Allah baserat på kärlek. Det här är även en sak som kristna ständigt talar om. De talar om att Gud är kärlek och kristendomen är kärlek och Jesus är kärlek och så vidare och så vidare. Väldigt fumligt och oklar grej. Och därför ser man också att kristna idag i alla fall har tagit bort det här med fruktan i sin dyrkan till stor del. Det är sällan de pratar om helvetet. Det är nästan tabubelagt att prata om helvetet bland kristna. Istället pratar man bara om att Gud är kärlek och vi är kärlek och Gud har kärlek till alla sina skapare så alla kommer komma till paradiset typ och sådär. Medan vissa, som till exempel Murja, de som säger att tro är bara någonting som sitter i hjärtat, tro är inte kopplat till människans handlingar och tro går inte upp och ner. De säger att dyrkan är bara baserat på hopp. De hela tiden hoppas om, de gör fullt med synder, men de hoppas hela tiden på att de kommer bli förlåtna för sina synder och säger Allah är förlåtande, Allah kommer förlåta mig för de här grejerna och dyrkar Allah baserat på det. Khawarij, de som är extrema, extremister, de går åt andra hållet. De dyrkar Allah bara med fruktan hela tiden och de glömmer bort att Allah är förlåtande också. Så istället så säger de hela tiden nej, Allah, så fort en person gör en stor synd så kommer han till helvetet för alltid. Och de gör tekfir på de muslimer som gör synder och så vidare. Det är de som går åt extrema åt andra hållet. Men sunnet och jamaa, om man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med deras troslära, så ska man alltid vara balanserad mellan de här tre sakerna. Och det är väldigt viktigt att känna till. En annan sak som är väldigt viktigt att känna till gällande sin dyrka och gällande kärlek är att kärlek kopplat med underkastelse till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala är grunden till all politeism. Grunden till all politeism är att man har en liknande kärlek som man har till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man har det till någon annan än Allah. Och underkastelse till den. Och det är det här som händer när folk hamnar i helgondyrkan. När de hamnar till exempel, de börjar upphöja en av sina sheikher jättemycket. Eller de säger till exempel, till och med om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eller någon av sahabas. Om Ali radiyallahu anhu som shia gör, eller Hassan eller Hussein, eller vissa sheikher som finns, som de upphöjer. De har så pass stark kärlek till de här att de börjar överdriva i deras kärlek till dem. Till den graden att det leder dem till att de börjar rikta olika former av dyrkan till dessa sheikher eller dessa rättfärdiga personer. Och det här är grunden till att folk hamnar i politeism. Och det var grunden till att de som var i Mekka också hamnade i politism. De som de brukade dyrka egentligen, som till exempel Lät. Det var egentligen en person, det var en av de här statyerna som de hade. Det var egentligen en person som brukade ge mat till de som gjorde hajj. För politeisterna innan profeten sallallahu alaihi wasallams tid, de gjorde också hajj. Baserat på saker och ting de hade ärvt från Ibrahim a.s. att han brukade göra hajj, de kände till det också. Så det var en rättfärdig person som levde innan dem som brukade ge mat till dem som kom på hajj. När han dog så stannade de kvar runt omkring hans grav. Till slut började de åkalla honom för de tyckte så pass mycket om honom. Hade så pass mycket kärlek till honom att de började upphöja honom vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det var grunden till att de hamnade i politeism var att de gick till överdrift med rättfärdiga personer och att de hade en överdriven kärlek till dem som bara är passande till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför har Allah azza wa jalla sagt i surat al-Baqara: "Wa min an-nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Det finns människor som tar likar vid Allah subhanahu wa ta'alas sida och älskar dem lika mycket som de älskar Allah. Så när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de här människorna som levde på profeten sallallahu alaihi wasallams tid och hamnade i kyrk och satte upp likar vid Allah subhanahu wa ta'alas sida, så nämnde han vad om dem? Yuhibbunahum ka hubbillah. De älskar dem lik de älskar Allah. Så grunden till att de hamnade i den här formen av politism på den tiden var deras överdrivna kärlek till de här rättfärdiga personerna. Och återigen har det här återupprepats hos folk som tillskriver sig islam som har hamnat vilse. Och börjat överdrivet älska de här sheikherna eller imamerna eller liknande. Så att de sen börjar rikta olika former av dyrkan till dem.
Allah subhanahu wa ta'ala nämner också i Koranen att folket i helvetet kommer att säga till sina gudar som de dyrkar i helvetet: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Att vid Allah, vi var utan tveken, vi hade gått vilse. De som kommer till helvetet kommer veta att de gick vilse. Och kommer säga till sina gudar som de dyrkade, de här statyerna eller liknande som de dyrkade, vid Allah subhanahu wa ta'ala sida: Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Att vi gick vilse när vi satte er vid samma sida som Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som Ibn al-Qayyim och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och andra nämner, förklarar den här versen med, är att de satte dessa medgudar vid samma sida som Allah subhanahu wa ta'ala i deras överdrivna kärlek till dem. Och det var inte att de tillskrev att de kunde skapa eller liknande. De man ser de flesta politisterna världen över som hamnar i politism, de tror på en högsta gud. Men de tror att det finns undergudar under den här guden som ursprungligen kunde vara rättfärdiga människor, eller att de höjde upp änglar eller liknande. Jag har kollat upp den här grejen om olika religioner som tror på en högsta gud. Det finns ungefär 70 religioner världen över, i olika folkslag världen över, i Afrika, i Sibirien, i aboriginer ursprungligen och så. De trodde på en övergud, att det är en högsta gud som har skapat allting. Det här är den enda guden. Men under det så kunde de tro på demoner till exempel, som de kunde rikta dyrkan till. Alltså jinner. Eller att de hade rättfärdiga personer som de höjde upp. Eller att de hade liknande grejer som de har höjt upp vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Till och med hinduismen, som är den kändaste politeistiska religionen. I grunden, när man tittar i deras gamla böcker som Vedarullarna och så trodde de bara på en högsta gud. Och de här undergudarna som de hade, till exempel som Krishna, de säger ursprungligen att det var en väldigt rättfärdig människa som de sen höjde upp till en gudstatus. Och liknande andra gudar som de hade, som de har idag, som de dyrkar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, går egentligen tillbaka till att de trodde på en högsta gud, men att de satte de här gudarna som var under, var olika rättfärdiga människor eller liknande som de har höjt upp vid Allah subhanahu wa ta'ala sida. Så att känna till kärlek och hur kärlek kan arta sig, och att man ska vara försiktig att rikta denna kärlek till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, är väldigt viktigt att man har kunskap om. Det är som sagt grunden till att man skulle kunna hamna i politism, är att man riktar den här dyrkan, riktar den här kärleken till någon annan än Allah. Och det här betyder inte att man inte kan ha kärlek till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. En naturlig kärlek. Att en man har kärlek till sin fru, att en fru har kärlek till sin man, eller att man har kärlek till sina föräldrar, eller föräldrarna har kärlek till sina barn. Det är inte den här formen av kärlek. Det här är en naturlig kärlek som man har sinsemellan. Det är den här absoluta kärleken som är kopplad med underkastelse. Det är den här kärleken som man inte får rikta till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket de som hamnar i politeism gör. Vilket man ser till exempel med kristna, som de har gjort med Jesus. Det är deras överdrivna kärlek. Det är inte en naturlig kärlek de har till Jesus alaihi salam. Utan det är en kärlek kopplad med total underkastelse, som har lett dem till att höja upp Isa alaihi salam till en status att han är en son till Allah subhanahu wa ta'ala, och att han är den tredje utav tre i treenigheten som de tror på. Så att man har kunskap om kärlek och hur den artar sig i ens hjärta är väldigt, väldigt viktigt. När vi talar om vikten av att ha kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, och att det här i sin tur leder till att Allah subhanahu wa ta'ala älskar sina tjänare, så utgår vi från Ahl Sunnati wal Jama'as troslära att de troende har kärlek till Allah, och att Allah subhanahu wa ta'ala har kärlek till sina troende tjänare också. Ett av Allah subhanahu wa ta'alas namn är Al-Wadud. Al-Wadud betyder den som älskar de troende tjänarna, och den som blir älskad utav de troende tjänarna. Betydelsen av namnet Wadud, som är ett av Allah Azzurrahs vackraste namn, är just att Allah Azzurrah är den som älskar och blir älskad. Så Ahle Sunnati wal Jama'ah tror dels på att de tjänarna kan älska Allah subhanahu wa ta'ala, ha kärlek till honom, och dels att Allah subhanahu wa ta'ala älskar vissa av sina troende tjänare. Det finns otroligt många bevis i Koranen som tyder på det. Vissa verser har till och med nämnt i en och samma vers att Allah älskar sina troende tjänare och de älskar honom. Som i surat al-Maida att Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Att och ni som tror, den utav er som lämnar religionen, gör ridda och avfaller från religionen, om ni gör det så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att komma med ett folk som Allah älskar och de älskar honom. Allah subhanahu wa ta'ala kommer komma med ett folk som han älskar och de älskar honom. Så i en och samma vers har Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit att det finns folk som älskar honom och han älskar dem. Och även så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i surat Ali Imran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Säg, om ni verkligen älskar Allah, så följ mig, följ profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så kommer Allah att älska er. I en och samma vers så nämns det att om ni älskar Allah, så gör det här, så kommer Allah att älska er. Och det finns otroligt många bevis i Koranen som tyder på att Allah älskar vissa av sina tjänare. Allah azza wa jalla säger: "Wallahu yuhibbu sabirin." Och Allah älskar de tålmodiga. "Wallahu yuhibbu al-muhsinin." Allah älskar de som gör gott. "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Sannerligen älskar Allah de som gör tauba, de som vänder sig åter i ånger till Allah. Och han älskar de som renar sig. Jättemånga verser så finns det, står det i Koranen att Allah älskar vissa av sina troende tjänare. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt jättemånga hadither att Allah subhanahu wa ta'ala älskar vissa utav sina troende tjänare. Trots det så finns det vissa muslimer som, eller folk som tillskriver sig islam, som har blivit väldigt påverkade utav filosofi som kallas för Jahmiya. De som förnekar Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn och attribut, och även de som har följt deras tillvägagångssätt därefter. De förnekar att man kan älska, att man kan ha kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och att Allah älskar vissa av sina tjänare. De säger nej, det här är att man säger det så att man liknar Allah subhanahu wa ta'ala vid skapelsen, eller olika filosofiska argument som de försöker komma med. De struntar totalt i alla de bevisen som nämner att Allah azza wa jalla älskar vissa av sina tjänare, och de älskar honom som finns i Koranen och som finns i sunnan. Ahli sunnan till wal jama'a bekräfta att man har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, men den kärleken man har till Allah är inte som den kärleken som man har till människor. Och vi bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala har kärlek till vissa av sina tjänare, så som han har bekräftat i Koranen och som profeten sallallahu alaihi wasallam bekräftat i sunnan. Men det här är inte på något sätt någonting som liknar skapelsen. Det här är en kärlek som inte liknar skapelsens kärlek. Men det är en kärlek som passar Allah subhanahu wa ta'ala. På samma sätt som vi inte vet hur Allah är, så vet vi inte hur hans attribut är. Och vi vet inte hur hans kärlek till hans troende tjänare är. Så bara för att man bekräftar att man kan ha kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, och att Allah subhanahu wa ta'ala har kärlek till vissa av sina tjänare, så betyder det inte att man bekräftar det på samma sätt, att man liknar Allah subhanahu wa ta'ala på något sätt med skapelsen. Och när de förnekar en sån här sak, de förnekar att man kan ha kärlek till Allah, vad är det egentligen de förnekar? De förnekar grunden till dyrkan. Dyrkan är ju baserad på kärlek. Så man tar bort kärlek och säger nej, man kan inte ha kärlek till Allah. De har egentligen förnekat grunden till ens dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att förneka att Allah har kärlek till vissa av sina tjänare, det är också extremt farligt. Att förneka någonting som Allah har bekräftat. Så som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner, de här är quttaa' turuq. De här är som vägrånare. Man håller på att gå på en väg, man ska färdas till en annan ställe. Så stannar de en och rånar den och dödar den på vägen när de är på väg dit. Att förneka en sån här sak är extremt allvarligt. De skadar ens väg som har färdats närmare Allah subhanahu wa ta'ala, hans paradis. Så att sysselsätta sig med de här filosofi eller kalamteologi som man kallar skolastik, som de kallar det för. Deras speciella filosofi som de har blandat från grekisk filosofi och liknande. Att lägga in de här sakerna i islam och bortse från bevisen i Koranen och Sunnan är extremt farligt. Och det får en person att komma längre ifrån Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska verkligen akta sig för det här. Och man ska hålla fast vid Ahlus Sunnah wal Jama'ahs troslära. Och bekräfta det som Allah subhanahu wa ta'ala bekräftat i sin bok. Och bekräfta det som har kommit till profeten sallallahu alaihi wa sallam Sunnah. Det finns ett visst och klart och tydligt tecken på att en person har uppriktig kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Väldigt många personer påstår sig ha kärlek till Allah. Även icke-muslimer. De säger jag älskar Gud och jag har kärlek till Gud. Som vi sa också tidigare med de kristna. Att de pratar hela tiden om kärlek till Gud och Gud är kärlek och vi älskar honom och så vidare och så vidare. Och även många muslimer påstår sig. Och du pratar med dem om islam så säger de jag älskar Allah, jag älskar islam och så vidare. Men Allah subhanahu wa ta'ala har satt dem som påstår det här på ett test. Har testat dem som verkligen påstår att de älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har sänt ner en vers i Koranen som är ett test för dessa människor. Det är att Allah azza wa jalla säger قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Säg, Allah subhanahu wa ta'ala säger till sin profet sallallahu alaihi wasallam, säg, om ni verkligen älskar Allah så följ mig, följ profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Så sann kärlek handlar inte bara om att man ska ha kärlek till Allah på det sättet man själv vill. Utan det handlar om att man ska älska Allah subhanahu wa ta'ala på det sättet han vill bli älskad på. Och det har ett tecken. Och tecknet är att man följer profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Islam handlar inte bara om påståenden. Utan islam är någonting som grundar sig i människans hjärta och besannas med en persons handlingar. Som Hassan al-Basri sa. Hassan al-Basri, den stora lärde från Tabi'un, han sa Laysa al-iman bit-tahalli wa la tamanni walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Att tro är inte bara någonting man hoppas och påstår. Utan tro är någonting som fäster sig i en persons hjärta och besannas genom en persons handlingar. Och vilka handlingar ska det besannas med? Handlingar som är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Och det här är ett väldigt stort problem i den muslimska världen idag. Det finns mycket påståenden. Och det finns mycket hopp. Om man säger att jag älskar Allah eller man påstår sig si eller liknande. Men vad är de riktiga handlingarna i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah? Det här är ett väldigt stort problem. Och det är därför Salaf brukade säga om den här versen som vi nämnde i surat Ali Imran att Allah subhanahu wa ta'ala sände ner den som ett test till människorna. Och de brukade säga Laysa sha'n an tuhib wa innama sha'n an tuhab. Det handlar inte, det viktigaste är inte bara att man ska älska utan att du ska bli älskad. Det viktigaste är att du ska bli älskad utav Allah subhanahu wa ta'ala. För när du blir älskad utav Allah subhanahu wa ta'ala så kommer du att träda in i hans paradis. Man kan endast bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala om man älskar honom på ett korrekt sätt och följer profeten sallallahu alaihi wa sallams sunnah. Så det är väldigt viktigt att vi ska implementera sunnan i våran troslära, i våra uttalanden och i våra handlingar. I hela våra liv så ska vi implementera profeten sallallahu alaihi wa sallams sunnah. När vi nu har förstått hur otroligt viktigt det är att man har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi fyller våra hjärtan med kärlek till Allah. Och att vi på det sättet kan få nå upp till Allah subhanahu wa ta'alas kärlek till en. Så är det väldigt viktigt att vi ska lära oss de tillvägagångssätten som vi kan stärka vår kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala med. Ibn al-Qayyim rahimahullah har nämnt i den här boken med Madarij al-Salikin 10 stycken tillvägagångssätt. Som gör att man stärker ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är någonting som är väldigt viktigt att man känner till och försöker implementera så att man kan stärka ens kärlek till Allah. Det första Ibn Qayyim nämner, första tillvägagångssättet som stärker ens kärlek till Allah, är att man läser Koranen med reflektion och förståelse. Man kan endast reflektera av Koranen om man har förståelse av dess budskap. För när man verkligen läser Koranen och förstår dess budskap, så får man mer kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur han har uppenbarat denna bok som en vägledning för oss. Hur vi ska ta oss fram i det här mörkret som finns i det här livet. Det här ljuset som finns i den här boken, hur det ska vägleda oss i det här livet. Och hur mycket saker det finns i Koranen som får våran iman att stärkas. Och hur mycket den gynnar oss i vårt liv. Och hur den leder oss till evig lycka i nästa liv. När man läser Koranen med förståelse och reflektion, så stärks en kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah har uppenbarat den här bok till det bästa utav sina profeter. Och att vi fick ta del utav att vara en del utav profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams umma. Och ha Koranen som vår vägledning och vår bok som vi går efter. Andra punkten som Ibn Qayyim rahimahullah nämner, som stärker ens kärlek till Allah, och som i sin tur leder till att Allah älskar en tjänare, är att man strävar hårt med att göra rekommenderade handlingar efter att man hållit fast vid de obligatoriska. För som muslim så ska man först och främst lägga vikt på att hålla och implementera de obligatoriska handlingarna i ens liv. Att man ber sina 5 dagliga böner, att man fastar under Ramadan, att man betalar sin zakat, att man gör hajj en gång i sitt liv, att man är god mot sina föräldrar och ger dem deras stora rättighet som de har, och att man har kontakt med sina släktingar, och att man ger sin fru hennes rättighet och frun ger sin man sin rättighet, och att man ger alla de som har rättigheter över en deras rättigheter. Det här är det som är först och främst är obligatoriskt för en person. Sen finns det saker och ting som man kan komma Allah subhanahu wa ta'ala ännu närmare med, som är rekommenderade handlingar. Att man ber de frivilliga bönerna utöver det, att man fastar mer än bara under Ramadan, att man ger sadaqa utöver en zakat, att man gör umra fler gånger, eller att man gör hajj och så vidare. Det här är rekommenderade handlingar, och när man gör dem, de rekommenderade handlingarna utöver de obligatoriska, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'ala kommer älska en tjänare, men det leder också att kärleken i ens hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala stiger. För ju mer goda handlingar man gör, desto mer kommer man åminnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och ju mer man åminns honom, desto starkare kommer ens kärlek till honom vara. Den tredje punkten som Ibn Qayyim nämner som stärker ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, är att man ständigt åminns Allah subhanahu wa ta'ala med sitt hjärta och sin tunga och genom sina handlingar. Att man ständigt upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala i sitt liv. Att när man gör handlingar, så gör man handlingarna med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Även en vanlig handling som inte är en dyrkan egentligen kan bli en dyrkan om man gör det med uppriktighet till Allah. Om man äter för att man ska kunna stärka sig själv, att kunna vara en bra muslim, så är det en dyrkan att äta mat. Om man sover för att man vill stärka sig med den avsikten, så är det en dyrkan. Alla former av handlingar man gör kan bli till en form av dyrkan om man gör det med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket man bara kan göra om man ständigt åminns Allah med sitt hjärta. Och att man ständigt gör dhikr med sin tunga. Och den dhikr som man får riktig belöning för är den dhikr som har sitt ursprung från ens hjärta, och den kommer sen ut med ens tunga. Att när man säger Allahu Akbar, så menar man det verkligen från sitt hjärta. Och när man säger Subhanallah, så menar man det från sitt hjärta. Och när man säger Alhamdulillah, så menar man det från sitt hjärta och så vidare. Ibn Qayyim nämner också att bland de sakerna som leder ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, att den stärks och att man får uppnå kärlek av Allah azza wa jalla kärlek, är att man låter det Allah azza wa jalla älskar gå före det man själv älskar när ens lustar stärks eller ens begär stärks. Det finns till exempel någonting som man längtar väldigt mycket efter att göra. Någonting som kanske är haram att äta. Någonting som är haram att dricka. Någon flickvän som man kanske hade kontakt med innan man blev praktiserande, som man kanske vill göra någonting som är förbjudet med eller liknande. Men man låter det Allah subhanahu wa ta'ala älskar gå före det man själv längtar och suktar efter. Om man bryter av den här grejen, nej, jag vet att det är förbjudet, khalas, jag ska göra det som Allah älskar istället. Gör man det så kommer man känna att ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala stärks. För man lät kärleken till Allah gå före kärleken till dessa förbjudna saker. Och när man gör det så stärks en kärlek ytterligare. Som Allah azzurra har nämnt gällande en persons iman. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى. Att de som söker vägledning och kämpar efter det som leder till vägledning kommer Allah öka i vägledning. Så när man tar första stegen framåt så ökar Allah azzurra med extra vägledning. Samma sak här. Man låter kärleken till Allah gå före kärleken till de sakerna som är förbjudna. Då kommer Allah azzurra att öka kärleken i ens hjärta. Femte punkten som Ibn Qayyim rahimahullah nämner är att man studerar Allah azzurras namn och attribut på ett korrekt sätt i enlighet med Ahlus Sunnah wal Jama'as förståelse. Och att man inte gör det i enlighet med olika former av filosofi eller den här kalamteologin som vi talade om eller liknande. Utan om man studerar Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn och dess betydelse och vad de verkligen betyder och hur tron på dessa namn ska påverka våra liv. Om man studerar Allah alltså dess attribut och dess sanna betydelse så kommer det här att stärka våran tro på Allah och stärka våran kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Ju mer kunskap vi har om Allah, desto mer kärlek får vi för honom. Så att studera dessa namn och dessa attribut på ett korrekt sätt är någonting som stärker ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Men den stärker ändå sin kärlek till Allah om man studerar det på ett korrekt sätt. Om man blandar ens tro eller ens studier om Allah azza wa jalla med sån här filosofi och så vidare, så kommer det inte att leda en till mer kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan tvärtom så kommer man längre ifrån Allah subhanahu wa ta'ala för man inte har sann kunskap om honom. Utan den här filosofin som folk studerar är någonting som avskärmar en människa från Allah subhanahu wa ta'ala. Den sjätte punkt som Ibn Qayyim rahimahullah nämner som stärker ens kärlek till Allah är att man observerar och reflekterar över alla de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt den. När man tänker på alla de gåvor Allah har skänkt den i ens kropp och att man är frisk, att man har en familj som man tycker om och att man har en bostad där man kan bo och massa andra välsignelser som man ständigt får åtnjuta. Om man tänker på att det här är verkligen gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala, det här är verkligen välsignelser från Allah subhanahu wa ta'ala som han har skänkt till en själv, då är det här någonting som stärker ens kärlek till Allah azza wa jalla. Om man verkligen tillskriver dessa välsignelser till Allah, att de har kommit från Allah, så är det någonting som stärker vår kärlek till honom. En sjunde punkt som Ibn Qayyim rahimahullah nämner är att man helt och hållet låter sig underkastas till Allah. Att man känner sig verkligen som en riktig, riktig tjänare. Och att man känner att Allah är ens herre, ens skapare, ens försörjare. Den som styr allting och har makt över allting. Om man känner total underkastelse så känner man att ens kärlek och ens behov utav Allah subhanahu wa ta'ala stärks. Men när man just känner av ens behov utav Allah azza wa jall, då stärks en kärlek och ens relation till Allah azza wa jall och ens kärlek till honom. Så att just ha den här känslan av underkastelse och förödmjukelse inför Allah azza wa jall, att man är bara en låg tjänare som ens största, högsta syfte i det här livet, att man ska dyrka honom, då känner man verkligen hur kärlek till Allah azza wa jall stiger. Ibn Qayyim nämner en annan punkt som får ens kärlek till Allah azza wa jall att stiga. Och det är att man är ensam med Allah azza wa jall under den sista tredjedelen av natten. Då Allah azza wa jall har beskrivit, berättat att han kommer ner till den tredjedelen. Kommer ner till den lägsta himlen. Och säger, vem är det som åkallar mig? Då ska jag besvara hans dua. Och vem är det som ber mig? Så ska jag ge honom om det man ber mig. Att vakna upp på den sista tredjedelen av natten och stå i bön till Allah azza wa jall och läsa Koranen, gå ner i sujud och göra dua till Allah azza wa jall och prisa Allah, upphöja honom och lovprisa honom, är någonting som får ens iman att stiga och ens kärlek till Allah azza wa jall att stiga. För det är verkligen en av de handlingarna som mest stärker en persons iman. Att när andra människor ligger och sover så vaknar man upp för Allahs skull. För att man vill åkalla honom, för att man vill be honom om det som är gott i det här livet och det nästa. När man har den här relationen till Allahs ordel så kommer ens kärlek till honom att stiga. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa när han kom till Medina, så sa han att efshu salam, sprid vidare salam sinsemellan, och alinul kalam och at'imut ta'am, att ge mat till de som är fattiga, och sallu fil layl wan nasu niyam, och be på natten medan folk ligger och sover. Just den här sista tredjedelen av natten, folk ligger och sover, folk är trötta. Folk har tydligen tycker att det är svårt att vakna upp till fajr, men då vaknar man istället upp, gör wudu och ber till Allah Azza wa Jal. Om man kämpar med den här grejen så kommer det bli lättare och lättare för varje natt. Och när man gör det så kommer man känna att ens kärlek till Allah Azza wa Jal stiger. Den nionde punkten som Ibn al-Qayyim nämner är att man umgås med människor som har sann kärlek till Allah Azza wa Jal. Och de som talar om Allah Azza wa Jal i sina sittningar, och att man själv talar om Allah Azza wa Jal med dem. Att de människorna man umgås med är rättfärdiga muslimer från Ahl Sunnah wal Jamaa, som talar om nyttiga saker. Det kan finnas folk som är praktiserande muslimer och så, men det mesta de pratar om är saker och ting som har med dunya. Vissa kanske gör baktal eller skvaller eller liknande, och det är sällan de egentligen pratar om Allah Azza wa Jal och hans religion. Men att umgås med såna här människor som har sann kärlek till Allah Azza wa Jal och åminns honom och prisar honom och upphöjer honom och så vidare i sina sittningar, det här är någonting som får ens kärlek till Allah Azza wa Jalla att stiga. Och det kommer leda också till att man tar efter de personerna man umgås med och också förbättra det man talar om. Om man umgås med ett bra umgänge med människor som pratar om goda saker hela tiden, blir det inte lätt så att man tar efter de personerna också vill tala om goda saker. Man känner sig inte uppmanad att börja tala om massa dåliga saker och baktal om man alltid hör människor prata om goda saker i sittningar som de sitter i. Men om man umgås med människor som alltid pratar om dåliga saker, aldrig pratar om det som är gott eller liknande, och man ständigt umgås med dem, så är det väldigt, väldigt enkelt att man tar efter. För människor är så som personer. Man tar efter de människorna man umgås med. Det känner ni säkert av. Man beter sig kanske på ett specifikt sätt när man är med folk på jobbet som kanske inte är muslimer. Eller folk i skolan som inte är det. Eller är det religiösa muslimer som man är med. Eller när man umgås med sina föräldrar eller ens fru eller liknande. Man kan bete sig på olika sätt. Man blir påverkad av sitt umgänge. Så att försöka umgås med människor som är bra och talar om det som är gott och gör det som är gott är någonting som stärker ens kärlek till Allah Azza wa Jal. Den tionde punkten som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner som stärker ens kärlek till Allah Azza wa Jal är att man håller sig borta från allting som för en längre bort ifrån Allah. Vilket är innovationer, synder, stor och liten, kyrk och så vidare. De här sakerna för en person bort från Allah. Genom att man undviker de här grejerna så stärks en kärlek till Allah Azza wa Jal. För även om man skulle göra de här nio andra punkterna som vi nämner, men man ständigt hamnar i saker och gör saker och ting som för en längre bort ifrån Allah, så kan det leda till att man stärker sin kärlek till Allah, men samtidigt så går det ner. Så det handlar inte bara om saker man ska göra, utan även om saker man inte ska göra. Man håller sig borta från alla de grejerna som tar en person längre bort från Allah Azza wa Jal. Och genom att man gör det så kommer det leda till att ens iman kommer stärkas, och även att ens kärlek till Allah Azza wa Jal kommer att stärkas. Och när man lever upp till de här 10 sakerna som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämnde, som var som sagt att man läser Koranen, att man närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala med att göra rekommenderade handlingar efter de obligatoriska. Att man ständigt åminns Allah Azza wa Jal med ens hjärta och ens tunga. Att man låter det som Allah Azza wa Jal älskar gå före det man själv älskar och lustar efter. Att man studerar Allah Azza wa Jals namn och attribut. Att man observerar och reflekterar över alla de gåvor Allah Azza wa Jal har skänkt en. Att man låter sig helt och hållet underkastas till Allah. Att man är ensam i Allah Azza wa Jal den sista tredjedelen av natten och ber till honom. Och att man umgås med de som har sann kärlek till Allah Azza wa Jal. Och att man håller sig borta från det som för en bort ifrån Allah. Om man lever upp till de här 10 punkterna så kommer som sagt ens kärlek till Allah att stärkas. Och när man gör de här grejerna i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så kommer det även leda till att Allah azza wa jall älskar en som muslim. Och belöningen för att Allah azza wa jall älskar en person är enorm. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat i en hadith som finns i Sahih al-Bukhari, som berättar av Abu Huraira radiyallahu an, att Allah azza wa jall har sagt att den som visar fiendeskap mot en utav mina awliya, en utav mina nära tjänare, kommer jag att starta krig emot. Och en tjänare kan inte göra någonting mer älskvärt för mig än de obligatoriska handlingarna. Och en tjänare fortsätter att komma närmare Allah azza wa jall med rekommenderade handlingar tills det att Allah azza wa jall kommer älska denna tjänare. Och när Allah älskar denna tjänare, så kommer han att vara hans hörsel när han hör, hans syn när han ser, hans hand han slår med, hans fot han går med. Allah azza wa jall kommer göra någon framgång i alla dessa saker. Om han frågar mig, så kommer jag besvara honom. Om han söker skydd hos mig, så kommer jag skydda honom. Det här är belöningen att Allah azza wa jall älskar en tjänare. Det leder till allting gott i detta liv, och det leder till allting gott i det kommande livet. Så belöningen av att Allah azza wa jall älskar en tjänare är dels att man får framgång till allting som är gott i det här livet, och det leder till paradiset i det kommande livet. Så det är verkligen någonting som vi ska eftersträva i våra liv. Någonting vi ska sträva efter och kämpa efter, att stärka vår kärlek till Allah och att bli en utav Allah azza wa jalls awliya, en utav dem som han älskar. För då kommer man få den här otroliga belöningen, dels i det här livet och dels i det nästa. Så det är någonting vi ska eftersträva, kämpa efter, kämpa för, studera och lära oss mer om och implementera i våra liv. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att fylla alla våra hjärtan med kärlek till honom, och att Allah azza wa jalla ska göra oss från hans awliya som han älskar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.